Vi ska läsa ifrån Efesiebrevets 6:e kapitel och ifrån den 10:e versen där. Efesiebrevet 6:10. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt efter ha fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna, klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut er bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet, för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och så fritt som jag bör. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att återigen får vi öppna ditt ord. Ditt ord som är levande, ditt ord som är ett ljus. Ditt ord som är så fantastiskt, så underbart. Ditt ord som är kraftfullt, ditt ord som är sanning. Och vi ber dig Gud att vi skulle få bara en uppenbarelse av några saker, Herre, i den här texten. Och jag ber dig Gud om tankar som har landat i mig, Herre, att du ville ta dem och göra någonting mer än vad jag kunde tänka, någonting mer än vad bara som är liksom mänskligt ihopaknep, Herre. Jag ber helig ande om hjälp. Jag ber helig ande att du ska tala in i våra liv, Herre. Att det här får bli mat för vår inre människa. Att det här får bli ljus. Att det får bli någonting att hålla oss fast vid, Herre. Någonting att leva av, Herre. Tack helig ande för att du är vår hjälpare. Tack att du är vår tröstare. Tack att du är den som öppnar stängda dörrar. Tack att du är den som ger nya möjligheter. Tack att du är den som manar och lockar, pockar och drar oss. Så tack Herre för din otroliga, envisa, uthålliga, översvallande kärlek. Att du aldrig någonsin ger upp om våra liv. Var vi än befinner oss, hur vi än mår, var det än är runt omkring oss. Du ger aldrig upp om våra liv, utan du är där hela tiden med din omsorg och med din kärlek. Hjälp oss att se den, hjälp oss att upptäcka den. Och hjälp oss att vara människor som hjälper andra att upptäcka det Gud gör och det Gud håller på med. Att vi är upptagna med det här, att vi får hjälpa någon här. I Jesu namn. Amen. Rubriken på den här predikan har jag satt: Rätt rustad 2022. Tänk dig en fullsatt fotbollsarena. Tänk att du står där och du har bollen vid dina fötter. Kling, lät det. Tänk dig att Zlatan Ibrahimovic kommer rusande emot dig. Ganska häftigt, va? Jag känner själv hur pulsen börjar liksom. Där står du och så upptäcker du. Jag har pyjamasen på mig bara. Alltså du hinner ju inte ens blinka förrän bollen är borta och ligger bakom dig i ditt eget mål. Du hinner inte ens liksom reflektera liksom förrän du är totalt uppsnurrad och alla jublar fast inte. åt dig, utan åt han som tog bollen och slog in den i mål. Eller tänk dig att du står högst upp i en välpistad slalombacke. Parentes, jag var ju åkte skidor nu i jul därför den här bilden kom så här till, levande till mig. Och du märker liksom, när du ska liksom ta dig ner där, att du har ju varken pjäxor, skidor eller stavar. Och du står i pyjamas sen. Nu är det ju bra med skidbackar, för det finns ju alltid en sanning om dem. Ner kommer man alltid. Det är bara frågan hur. Alltså nu inser jag ju att de här bilderna haltar enormt, men poängen är, allt för ofta går vi in i den andliga kampen och i den andliga striden typ i pyjamasen och undrar, varför blev jag så bortkollrad? Varför var det så jobbigt att ta mig ner från det där berget jag var? Varför blev det så tufft? Varför blev det så svårt? Ofta lever vi, ni ser riktningen här nu också, ofta lever vi omedvetna om den kamp som vi egentligen är medvetna om och som pågår, och undrar varför blev det så svårt. Alltså låt mig påminna om den här texten, att vi lever ju i en kamp, i en strid som handlar om våra egna liv. Och när bibelparafrasen The Message skriver om detta, så skriver man så här: vi är inte i en vänskapsmatch, utan det är i en match, i en kamp som verkligen är på riktigt. Och det handlar om mycket mer än att vinna en serie, att klara en bra tid eller att få till någonting sånt. Det handlar om våra egna liv. 2021 var i många stycken ett ganska tufft år. Och utan att veta exakt vad 2022 har med sig, så kan vi nog vara vissa om att det kommer att komma tuffa passager framöver. Saker som kommer kräva liksom att vi är rustade, att vi är medvetna om den tid, om den kamp som vi står i. Vet, Bibeln målar inte upp en enkel livsresa för den som vill följa Jesus. Kom och ta emot Jesus. Allt blir bra. Du kommer aldrig mer ha några problem. Du kommer glida fram. Du kommer leva med ett Colgate-leende på läpparna liksom. Den bilden målar Bibeln inte fram. Jesus säger så här i Johannes 6:33. I världen får ni lida, möta betryck, motgångar, förföljelse. Men var frimodiga, var vid gott mod, var inte oroliga. Jag har övervunnit världen. Och Paulus har skrivit till Timoteus och påminner honom om sina egna prövningar och konstaterar: så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus bli förföljda. Och han skriver i slutet av sitt brev till Timoteus och till oss alla: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Det är en kamp. Sen att den är god, det finns, och Gud är med och Jesus är med, och så finns en glädje i Gud, det finns en frid i Gud, och allt detta gör det. Men ibland så är det som att vi liksom, oj, det blev svårt. Oj, jag blev trött. Alltså som att vi blir förvånade över, skulle inte Gud vara med mig? Paulus tvekade aldrig på att Jesus var med honom. Han blev stenad, han var utsatt för skeppsbrott och han räknade upp, han blev piskad, allt möjligt. Men det var ju inget tecken på att Gud inte var med honom. Utan han säger, i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Det är en kamp. Den kampen är inte mot människor och den är inte mot varandra. Utan kampen är i den andliga världen. Men tar sig ofta uttryck i relationer, i omständigheter och i känslor. Och det kan vara svårt att ibland urskilja vad som ligger bakom olika saker och varför olika saker tas så hårt. Här berättar Paulus om att Gud har en rustning för oss att klä oss i. Och man kan ju tänka så här att Paulus skriver detta när han sitter fängslad och omgiven av soldater. Och så är det som att Gud börjar tala till honom, Paulus. Det är en kamp. Men titta på den där soldaten varna på sig. Så är det som att anden inspirerar Paulus att liksom beskriva en rustning. Så att vi inte behöver stå där i pyjamas, inget inte mot pyjamas. Jag älskar pyjamas, det är helt underbart. Och ni vet, nyårsdagen är en sån här pyjamasdag i... Nej. Varför var det klockan 2 eller 3 tror jag det var igår? Nej, inte 3 för då var det, men 2 i alla fall. Så inget fel på pyjamas, men pyjamas ska inte vara på stridsfältet, eller hur? Ja? Utan det är till för annat. Så... låt oss vara uppmärksamma och rustade inför det som kommer. Att ha öppna ögon och öron så att vi ser och hör. Och öppna hjärtan i den här tiden. Men den här rustningen som Paulus beskriver, den är tänkt för strid. Inte för uppvisning. Den är inte till för att läggas på hyllan. Det är inte heller en helgkostym för gudstjänstliv. Utan det är vardagskläderna för en troende. Det är det som gör den svage stark. Det är robust och det hjälper oss att stå upprätta efter att ha fullgjort allt som Gud har kallat oss till. Så låt oss steg för steg gå igenom det Paulus skriver om här. Han börjar med bältet. Ha sanningen som ett bälte runt höfterna. Bältet höll upp de andra delningarna av rustningen. Sanningen som håller uppe våra liv, som är grunden för våra liv. Att vara sann, att vara äkta och att vara trofast för Jesus. Det är grunden i den andliga striden. Sanningen, det är nämligen vår enda kontaktyta med Herren. David lär oss i psalm 51. Du som älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta. Att leva sant. Att leva ärligt. Att tala sant. Du måste ju inte säga allt som är sant. Bara det du säger är sant. Men ibland är man klok om man inte säger allt. Bara för att det är sant. Eller hur? Ja. Det vet vi om att det är så. Sanningen. Det är också att kunna uttrycka sina tvivel, sin sorg, sin oro, sin ångest, sin nöd inför Gud, men kanske också inför en syster, inför en broder som man har förtroende för. Sanningen är inte att leva med ett påklistrat leende och säga att det är bra när det inte är bra. Sen kanske man inte alltid i alla lägen kan tömma ut för alla allting. Och därför så svarar man kanske lite schablonmässigt ibland. Hur är det? Jo tack, det är bra. Jag hade en bror i Pingstkyrkan i Arboga där jag var pastor för många år sedan. Så jag frågade, hur står det till? Är du min läkare? Sa han då. Nej, men jag är din pastor. Ja. Sen frågar man inte så mycket mer. Men, ja.
Är du min läkare?
Ja. Så du kan pröva med det om inte du vill svara. Så kan du säga det när jag frågar en annan fråga. Hur står det till? Är du min läkare? Ja. Eller så kan man säga så här, som jag fick lära mig av en kollega. Han sa, hur står det till? Det är mycket som är bra. Den är bra. Men poängen i detta är ju att någonstans behöver du några att dela hur det verkligen är. Inför 2022 så önskar jag och ber att den här församlingen ska få präglas av den sanna gemenskapen. Och att många, många av oss som kanske ännu inte är med i en husgrupp skulle hitta den lilla gemenskapen där vi kan börja och prata sant. Och hjälpa varandra på det sättet. Men också inför Gud. Så att när du och jag ber, så ber vi sanna böner. Och en väldigt hjälp i, har jag lärt, för mig i alla fall, att, som har lärt mig att be sannare böner, det är att bli vän med de bönerna som står i Saltaren. För där är det sanna böner. Det är liksom ibland som man tänker, hopp, det var värst, han tog i ordentligt när han talade med Gud här. Men det finns en befrielse i detta, och det är kontaktytan. Det är det som hänger upp allting annat. Sanningen som bälte. Pansaret bär rättfärdighetens pansar. Pansaret skyddar hjärtat och de inre organen. Och Bibeln säger att genom tro på Jesus så kläs vi i hans rättfärdighet. Vi får våra synder förlåtna. Det är ju fantastiskt. Ditt hjärta blir rent när du tar emot Jesus. Ditt samvete blir rent och du blir ett Guds barn. Så när du och jag bär Jesu rättfärdighet, för det handlar inte om att vi lyfter oss själva i håret, att vi skärper till oss, att vi tänker ett nyårslöfte, jag ska bli en liten bättre kristen. Nej! Du ska gå till Jesus och säga, Jesus, jag behöver dig mer än någonsin nu. Jag behöver din rättfärdighet, därför jag ser gång på gång att mitt eget bygge, det håller inte. Jag brister, men du brister ej. Och därför har jag din rättfärdighet som mitt pansar, som skyddar mitt innersta. Vet, orenhet är alltid en måltavla för fienden. Och inget är så tungt att bära som medveten synd som vi inte bekänner. Det liksom trycker ur kraften. Det liksom gör att det är tungt att leva. Men när jag lyfter på det locket och säger, Herre, förlåt mig, då liksom det bara lätt det här trycket, va? Nu kommer det en sång. När jag var liten gick i söndagsskolan, då sjöng vi så här, hela min börda har rullat iväg. Kommer ni ihåg den? Nej, en del er här nu. In vid Jesu kors. Strömmar av glädje sprang upp i min själ. Och det handlade om att man skulle lära sig om att be Jesus om förlåtelse. Det var en ganska underlig sång egentligen när man var 6 år. Hela min börda har rullat sin väg. Ja. Det var inte utkastet, det förstår ni kanske. Ja. Men det är någonting när vi bekänner våra synder, när vi ber Jesus om förlåtelse, som verkligen betyder någonting, som gör att våra bördor, syndens börda är tung. Men Jesu förlåtelse är lätt. Lyfter dig, reser dig upp. Och när du och jag är bakom Kristus, så är det ett skydd för vårt hjärta. Och du, min vän, i den andliga kampen så är det inte de höga orden, de mäktiga bekännelserna som gör oss till segrare, utan det är det rena hjärtat. Det är hjärtat inför Gud. Säg, Jesus, skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Den bönen är så otroligt viktig och så otroligt bra att be för. Så vaka över ditt hjärta, ditt hjärtas renhet, och var snabb att böja dig inför Gud och be om förlåtelse. Lev i renhet inför honom, inte i rädsla, inte i skräck. Oh, tänk om jag inte duger, tänk om jag inte... Inte det, inte så, inte så. Alltså Jesus älskar dig. Han älskar dig. Jesus, han älskar verkligen dig. Och hans blod på korset renar dig ifrån all synd och mig ifrån all synd. Bältet, pansaret, skorna. Spänn fast, snöra hårt på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger, läste vi här. I en hel del äldre översättning och andra översättningar så står det om villighetens skor. Beredskapen, liksom man står i startposition. Man är beredd och så fort det smäller så springer man liksom. Man är lätt. Här är jag, sänd mig. Det är en attityd i den andliga kampen. Beredskap, villighet som sprider fridens evangelium. Och jag älskar det där uttrycket. Det är ju från Jesaja kapitel 6. När profeten får se Gud i all sin härlighet, i all sin helhet. Och det bullrar och det är rök och det är liksom... Och han känner, det här, jag klarar inte av det, jag faller ihop liksom. Och så rör Gud vid honom. Och så säger Gud, vem ska jag sända? Vem vill gå? Och där direkt är profeten liksom bara, här är jag! Sänd mig! Det är villighetens skor. Och de är lätta. Och de är till och med bättre än, och så kan du fylla i märket på skor som du tycker bäst om. Villighetens lätta skor, glädjens skor, att vara en budbärare om frid och fred. Det är inte kompetensens skor. Det är inte duglighetens skor. Det är inte perfektionens skor det handlar om. Det är inte vi får se om jag kan skor. Det är inte en annan gång skor, utan det är villighetens skor. Och Urban Ringbäcks sång, låt det få vara din bön, och jag vill låta det få vara min bön. Att tjäna dig är min vilja. Att få höra din röst, min bön. Att vittna om dig är mitt uppdrag, att få möta dig, det blir min lön. Jesus, det liv jag äger, ger jag nu till dig. Det är ändå så lite mot vad du gjort för mig. På med skorna! Yes! Så det var skölden och det var pansaret. Nej, det var inte skölden, det var bältet. Och det var pansaret och det var skorna. Och nu är det skölden. Över, ovanför alla andra skydd. Bär, lyft trons sköld. Och de romerska soldaterna, de hade två sköldar åtminstone. De hade en liten sköld som de hade när de marscherade. Den var oftast rund, som inte var så jättestor, så att de kunde gå lätt. Men i striden så hade de en sköld som ibland kallades för dörren, har jag läst. Och den var anpassad efter varje soldat, men den var stor, riktigt stor. Så att man skulle kunna bygga sköldmur. Har ni sett det? Liksom, de hade olika formateringar. Vad heter det? Ja, ni vet vad jag menar i alla fall. Formation, där kom det. Det har vi en som har gjort det militär, eller så. Och så sa man till och så gick man och så agerade man på olika sätt. Och då kunde de skjuta allt möjligt på dem. Men det var ju som en sköldpadda som gick omkring typ. Med sina stora, enorma sköldar. Tron är likadan. Den är anpassad personlig men byggs tillsammans med de andra. Och trons sköld får de brinnande pilarna, står det, som den onde skickar att slockna. Fienden skickar pilar av fördömelse, av missmod, av oro, av mindervärdighetskomplex och allt han kommer på för att fälla oss. Trons sköld ger skydd. Och vi kan stå emot hela fiendens styrka, orubbliga i tron. Och när vi står tillsammans kan vi också gå framåt. Men det var ju väldigt sällan en soldat gick ut själv i striden. Det är bara de här tv-däckarna där poliserna hamnar själv. Utan man var ofta flera. Man var många. Man hjälpte varandra. Den aspekten blir väldigt tydlig när man tänker om skölden, trons sköld. Hjälmen, ta emot, välkomna in i ditt liv frälsningens hjälm. Mycket av kriget är ett krig i tankarna, där tankarna anklagar och oroar. Och frälsningens hjälm är ett skydd för våra tankar. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era tankar och era hjärtan i Jesus Kristus. Guds frid. Ni vet, pastorn som gick ner och hälsade på församlingen efter gudstjänsten, och så gick han fram till en fin härlig syster och frågade han: vad tycker du, syster, om predikan idag? Ja, sa hon, den var som Guds frid. Åh, härligt. Hur menar systern då? Ja, den övergick allt förstånd och den varade i evighet. Ja. Guds frid som övergår allt förstånd bevarar våra hjärtan och våra tankar. Och Bibeln talar om att vi får leva i förnyelsen av våra tankar. Frälsningen ger oss ett nytt sätt att tänka. Vi förstår i tro på Jesus det vi inte har förstått tidigare. Vi tänker inte bara på det som är här, utan vi tänker också på det som är i himlen. Så frälsningens hjälm, det är något vi har tagit emot. Vi är frälsta. Vi håller på att bli frälsta under den vandring vi har tillsammans. Och en dag kommer vi slutligen att bli frälsta. Det är så vi behöver tänka om våra liv. Det är det som frälsningens hjälm gör. Svärdet. Andens svärd som är Guds ord. Det finns två ord på grekiska för ord. Det ena, det är logos, som står för det skrivna ordet. Det andra, det är rema, som handlar om ett ord som uppenbaras in i ditt liv av anden som ett påmint ord. Alltså, när Jesus blir frestad så citerar han Guds ord. Men han börjar inte från första Mosebok och läser varje vers och varje kapitel. Utan det står skrivet och så kommer det ord som behövs då. Att människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Är ni med på skillnaden? Guds ord är allmänna logos, men också rema, det som är ett uppenbarat ord i den tid och i den stund som du behöver det. Och Jesus säger det: oroa er inte när ni hamnar inför olika situationer, för en helig ande ska lägga orden i er mun. Så andens svärd, det är både för att parera men också för att kunna attackera. Det här är ett vapen som vi har fått. Och därför, som i alla predikningar tror jag man predikar, så påminner vi varandra om: läs ordet. Ta del av Guds ord. Ät det. Ta tid för det. Hitta en bibelläsningsplan. En ordning, men håll dig till Guds ord. Klä på dig. Den andliga rustningen är ingenting som Gud kommer att trycka på dig. Utan det är någonting som du själv klär dig i. Herre, idag vill jag leva i din sanning. Herre, idag vill jag leva i din rättfärdighet. Idag tar jag på mig villighetens skor. Här är jag. Använd mig. Idag lyfter jag trons sköld. Idag tar jag på mig frälsningens hjälm. Idag har jag svärdet berett. Herre, jag vill leva tillsammans med dig. Det är något du gör. Du kan, precis så enkelt som jag gjorde nu, bara nämna sak efter sak. Paulus skriver ju detta i vers 18. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Ta en stund varje morgon och iklä dig detta. Men lev också i bön hela tiden. Det är ju så suveränt med vår tro, med den helige ande. Han finns ju alltid här. Så du kan ju leva ett bedjande liv var du än befinner dig. Alltså Gud är ju aldrig långt borta. Han är ju här hela tiden och du kan bara uppmärksamma det. Du kanske behöver ta en liten paus på jobbet eller du kan ta en promenad eller whatever. Så kan du sucka en bön i ditt hjärta. Så kan du be i ditt inre på väg till jobbet när du cyklar eller går eller jag vet inte. Men du kan leva ditt liv i bön. Och du kan också ha en slags inre beredskap i bön. Och det står be i anden. Du som har fått den här gåvan att kunna tala i nya tungomål. Du behöver inte bubbla högt. Men du kan tala på insidan. Här i ditt inre. Du kan ta en stund. Det finns en sån kraft. Du kan vara uppkopplad med Gud hela tiden. Och vi uppmanas också att be för de heliga. Att be för alla de heliga. Att be för varandra. Att be med och för varandra. Det är en nyckelsak i en församling. Vad bygger upp en församling? Mycket bygger upp en församling. Men bönen för varandra. Jag fastnar vid där. Er bön för alla de heliga. Att be för systrarna. Att be för bröderna. Att be för var och en som tillhör den här församlingen. Det bygger upp den här församlingen. Vi kan tycka mycket om allt möjligt. Massor med saker behöver säkert bli mycket bättre. Men vi kan be för varandra. Och vet du vad? När du går in i bön och börjar be så kommer Gud att lägga människor på ditt hjärta. Gud kommer påminna dig om någon. Gud kommer påminna dig om några som du får bära i bön. Och då kan nästa steg också vara ganska naturligt att du bara skriver en hälsning till någon eller ringer ett samtal. Tänk att få höra ifrån en bror eller syster. Jag ber för dig. Jag ber för dig. I den där situationen. Du vet, alla har vi utmaningar. Kanske en dag du bara tänker, hur ska den här dagen, hur ska jag orka den här dagen? Hon har inte ens börjat. Så plingar det till i Messenger eller ett sms. Du, idag ber jag för dig. Alltså det gör skillnad, det gör någonting. Eller att få skriva det där till någon som Gud kanske har lagt på. Du tänker, hur ska det tas emot? Och du tycker det känns lite konstigt sådär. Men var frimodig. Skriv en hälsning. Men framförallt var i bön för varandra. Vi behöver omsluta varandra i bön. När jag växte upp i Pingstförsamlingen i Kalmar. Så var jag skolevangelist 1984-1985. Och då hade vi kyrksalen på tredje våningen. För att det skulle vara så nära himlen som möjligt. Men då hörde jag liksom att det var någon där uppe. Som, ja, så nyfiken som man är så gick jag upp. Och där låg en en äldre broder på knä, han heter Helmer Nyberg. Och så tittade han upp när jag kom in, så sa han: idag har jag en bön och fastedag för ungdomarna att de ska bli andedöpta. Jag glömmer aldrig det. Det där byggde församlingen. Det var ingen som visste. Han har inte annonserat det. Han bara gjorde det. Vi ber för varandra. Oh, det här är bra. Bibeln säger så här: var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom orubblig i tron. Och tänk på att alla era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Vänner, det är en stentuff tid vi lever i. Kampen är hård. Och vi ser många människor som har det enormt tufft på många olika sätt. Och här behöver vi en andlig mobilisering. Och vi behöver ett andligt genombrott mer än någonsin. Och vi ska inte backa undan. Vi ska inte dra oss tillbaka. Herren är med oss. Herren Sebaot, härskarornas Gud. Han som är herrarnas herre och konungarnas konung. Därför ger vi inte upp. Vi ställer oss upp igen. Vi fäster blicken på Jesus. Segern är redan vunnen. Vi ska inta det som redan är vårt. Hörrni, jag vet inte hur det är med dig, men ibland man är så trött på alla nederlagsrapporter. Man hör... Och hjärtat går sönder när man ser och hör hur tufft och svårt det är för många. Så låt oss be. Låt oss be, låt oss ta den här kampen på allvar. Och liksom bara säga: Gud, nu går vi fram här. Vi ber om arbetare, men inte bara det. Vi är själva beredda att arbeta för Jesus. Och samtidigt som jag säger det här, kom ihåg att Jesus, han är din tillflykt och din styrka, en hjälp i nöden. Han är väl beprövad. Du får vandra i hans närhet. Det är kamp, det är strid, men det är också vila och stillhet. Alltså jag vill bara säga, jag vill skicka med dig också i den här predikan. Det är hans öppna famn. Det är pyjamasdagar också. Det är ett dukat bord inför våra fienders åsyn. Det är smorda huvuden. Det är Guds godhet och nåd som ska följa oss. Så jag vill inte med den här predikan lägga en börda på redan tyngda bördor. Och det är inte syftet, men så jag vill bara säga det. Men jag tror av hela mitt hjärta att vi behöver den här rustningen. Och vi behöver den här kraften. Så att vi faktiskt kan gå in i kampen och striden. Och vinna seger i Jesu namn. Att saker inte alltid måste vara som det alltid har varit. Och att saker inte alltid behöver bli sämre. Utan saker kan faktiskt ändras och bli bättre. Älskare syster och broder, vi behöver allt det Gud har gett oss. För min egen del så är det ett inre rop: Gud, hjälp mig. Ge mig kraft att leva som jag längtar efter. Ett kärleksbad i den helige ande. Vi läste där: till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Kraft för vardagsbehov. För vardagsbehoven i Jesu namn. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig att du vill låta ditt ord tala in i våra hjärtan. Så att det får bli till frukt. Tack att vi får komma till dig i Jesu namn.